Idag är det bönsöndagen och det har det tydliga temat bön. Så att vi ska inte vara osäkra på vad det handlar om. Men råkar det vara så att det är någon präst någon gång som tänker, ska vi ta det här med bön igen? Så har det faktiskt en latinsk titel också. Rogate, som betyder be. Så att det är bön det handlar om idag. Och det ska vi få tala om. Och det kan vara ganska svårt på många sätt. Det är någonting fantastiskt också med bönen. Tänk, vi är här nu efter påsken och inför pingsten. Jesus har dött för oss för att vi ska få en relation med honom. Att vi ska få träda in i det allra heligaste inför Fadern. Och vi får bo där. Vi får leva där i en kommunikation. Tvåvägs kommunikation med universums skapare. Det är inte dåligt. Det är fantastiskt. Sen är det inte alltid så enkelt. Kanske känner igen det att det, ibland kan jag tycka att det känns inte så produktivt. Att det liksom inte är så effektfullt att be. Det är bara sitta ner eller så här. Jag kanske känner igen det också, att ibland kan det vara svårt att komma till skott. Eller vad man ska säga. Och det kan vara saker i en, att man är jäktad eller stressad. Eller saker som gör att det är svårt att stilla sig. Så kan jag känna i varje fall. Och för mig är det just det att det känns inte så produktivt. Men jag vet ju här inne att det finns nog få saker som egentligen är mer produktiva. Bara det inte alltid märks där och då. Och när jag har förberett den här prediken har jag liksom fått anstränga mig att inte gå in och läsa liksom för mycket bibelkommentarer så här, utan bara koppla av. Och bara sitta still och bara, nu ska jag be. Nu ska jag förbereda predikan om bönen. Och att man, ibland får man nästan tvinga sig. Lägga bort mobilen, sätta sig i solstolen eller bilen eller lägga sig i sängen eller vad det nu är. Liksom. Eller springa runda har jag hört man kan göra också. Som ett sätt liksom att hitta tillfällen där man kan få stilla sig. Där man både kan få trycka in knappen i walkie-talkien och få lyfta sina böner. Men också få släppa knappen. Och kanske att man inte behöver ha så stor agenda. Utan bara säga, Gud, nu vill jag vara med dig. Det kanske man kan säga är den djupaste formen av bön. På ett sätt den ordlösa bönen. Där man bara är med Gud. Jag själv känner sällan någonting av liksom Guds närvaro eller frid i det, utan bara jag kopplar av och det är bra. Och kan få tankar och idéer och kan något bibelord eller något sånt här. Men att bön är någonting viktigt och också, jag också tror att vi allra flesta, men kanske ibland går med ett lite dåligt samvete. Vi vet att vi liksom ska lyssna på den här latinska rubriken be. Den är skriven då i imperativ med utropstecken som en befallning. Eller uppmuntran. Att det är någonting som är nyttigt för oss. Vi behöver det. För vårt välbefinnande. Men inte bara för vår egen skull. Utan för människor omkring oss. För vårt land och för vår värld. Att bönen är viktig. Men inte alltid så enkel. Utan någonting vi får växa i. Och vi ska ha två personer som ska få berätta lite från sitt lite böneliv. Och jag vill välkomna upp en person som jag är glad att få lära känna de senaste 2 åren. Han var med nästan bland det första du var med på var församlingslägret för 2 år sedan. Så det var en rejäl start. Så välkommen upp Mattias, vi får en stor applåd. Du har varit med i Alfa 1 år, 2 olika kurser och sen så i Beta. Och hörs du?
Ja, det gör jag va?
Ja, du hörs. Ja, men det är så roligt att ha dig här och det har varit så roligt att få följa de här senaste 2 åren. Du var ju redan kristen när du kom hit till Alfa.
Jo.
Men har fått växa så mycket och det har varit så spännande att se. Och spännande att samtala. Och vill du säga något mer om dig själv?
Nej, det finns väl inte så mycket mer. Du fick väl med det mesta.
Jag kan tänka mig att det finns lite mer egentligen.
Ja. Ja, nej, men jag kommer från Göteborg och jag har hittat den här församlingen via Alfa. Mm. Som du säger, jag var kristen innan jag började här. Men jag hade ingen relation till Gud innan jag började här. Så det är väl det.
Mm. Och då var det också ganska nytt för dig med tron. Då fått ner personligt. Och det har varit här i princip varje onsdag på terminerna nu i 2 år. Amen. En av de mest trogna onsdagsgästerna och som bidrar också i beta och på andra sätt. Mm. Och du ska få fråga dig lite grann om du vill dela någonting kring bön och din växt.
Ja, och bön, jag har ju insett att det är själva relationen man har till Gud. Att lämna över sig i hans händer och lita på att han gör det bästa för en. Och kanske inte hålla på att skriva önskelister och sådär. Alltså jag vill ha det. Utan att gå med honom och låta han föra dig framåt. Ja, både trycka in knappen och släppa den och kanske inte förvänta sig hela tiden att allting ska ske nu. Utan om jag går på den vägen med Gud så ger han mig det som jag behöver när tiden kommer. Och det har gjort mitt liv mycket, mycket lättare att leva, lugnare.
Du kan vänta på honom på något sätt också för att du får en frid, eller om man ska säga då, att följa honom.
Men det är liksom ingen idé att oroa sig över saker man inte kan styra över. Så att,
ja, man kunde ta istället.
Så, nej, jag tycker det. Ja.
Hur upplever du hans vägledning? Eller så att, vad är det att vandra med Gud?
Ja, det är kanske mest en känsla. Att man kan få en tanke att man helt plötsligt förstår ett sammanhang som man... Jaha, tänkte den personen så här. Och då kan du få...
Du kan få känna lite ledning. Ja.
Det är svårt att beskriva vad man känner i sig. Men...
Mm. Och du har fått växa i detta under 2 år då, framförallt. Så att först så hade du en tro, men den var inte så personlig.
Nej.
Och nu har du blivit mer om en relation.
Jo.
Vad betyder det för dig mer?
Ja, det har ju ändrat hela mitt liv.
Mm.
Alltså det... Istället för att gå runt och vara arg och stressad och bara möta motgångar. Så, ja, det har blivit tvärtom. Det är så tydligt. Alltså, så det.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Man har ju också sett på det från när du kom för första gången. Att du är liksom mycket friare och ler väldigt mycket och har dina egna tankar. Så nu var det uppenbarelseboken i onsdags på ETA som Silke hade föredrag. Då hade du kollat YouTube-föredrag och hade tankar och grejer med dig också. Så var det inte för 2 år sedan.
Nej, det var det inte. Då hade jag nog aldrig öppnat Bibeln mer än på konfirmation och sådär.
Ja. Mm. Ja, vad spännande. Ja, men tack så mycket, Mattias. Är det något mer du vill säga? Är du nöjd?
Ja, det känns bra.
Det känns bra. Det var skönt. Tack. Tack så mycket, Mattias. Det är ju fantastiskt det här. Tack så mycket att du delar. Och så fantastiskt för att upptäcka att Gud är personlig. Att det finns en relation. Och där är ju kanske bönen det som är uttryckssättet för den relationen vi har till Gud. Och han vägledde oss. Tänk om man kunde känna så som att det är ingen idé att oroa sig. Kanske. Det är något gott att ta till sig. Att han vägleder. Och hans maningar eller kanske viskningar eller känslor in i vardagen. Det är något fantastiskt ju. Att få leva med det, få växa med en känslighet för Guds ledning. Och vad det gör också med oss. I vårt temperament. I hur vi ser på saker som händer. Det är inte alltid att man blir fri från motgångar. Eller det är väldigt sällan man blir det. Men hur man tar dem. Det är en stor skillnad. Och vi ska få välkomna fram Claudia också. Som du är inte helt ny i det här. Så välkommen fram, Claudia. Vill du ha... Du kanske kör på den. Ja, du får välja själv. Vill du ta den? Ja, du känner dig fri. Amen.
Hörs jag?
Ja. Varsågod.
Tack. Ja, för mig har ju liksom bönen alltid funnits med någonstans. Jag är ju uppvuxen i en pingstförsamling, eller med pingstföräldrar rättare sagt, där bönen har varit central. Där vi har bett varje gång vi ska åka iväg till någon. När vi har tappat bort saker så har vi bett. Vi vi ska resa långt har vi bett om Guds beskydd. När vi ska gå och lägga oss så har det varit liksom naturligt att man ber. Och när vi var riktigt små så bad man ju enklare böner. Och så, ja. Och sen har vi också fått... Ja. Jag har tyckt själv att det har varit svårt att be ihop med andra. Liksom, alltså som be, vad ska man säga, höga böner ihop med andra. Och det har jag kämpats med väldigt, väldigt mycket i tonårstiden. Men blev fri från det och kände att det handlar inte om orden man ber, utan hjärtats bön. Och då behöver man inte ha avancerade böner eller långa böner, för Gud hör ändå. Och jag ska dela med mig av bönesvar som jag fick då efter gymnasiet. Mina föräldrar har jobbat som missionärer ute i Bolivia. Och då har jag alltid sett upp till min pappa. Han har alltid varit min förebild. Och han jobbar på ett barnhem ideellt. Och jag och min syster gick på en svenska skolan, som man kallar det. Och jag såg hur mycket det här betydde för min pappa då, att få jobba ideellt på barnhemmet. Han var alltid glädjefylld och jag och min syster fick följa med till barnhemmet. Och jag fick ta upp de här barnen och gulla med dem. Och jag kände, nej, men det här vill jag göra. Det här känns så meningsfullt. Så att den längtan kom väl i högstadiet, att jag ville göra det min pappa hade gjort då. De jobbade även på svenska skolan, som det kallades, mina föräldrar. Där fick de betalt. Mamma, de jobbade som lärare, mamma och pappa. Så pappa gjorde det vid sidan av. Han fick inte betalt för att jobba på barnhem. Och så efter när jag hade tagit studenten, då var jag ju så glad. Liksom, nu äntligen, så jag tog upp telefonen. Nu ska jag ringa till det här barnhemmet och... Och jag hade bett också för det här länge. Hade jag bett för det här att Gud skulle vara med och leda. Och så ringde jag till barnhem, eller om jag mejlade. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde. Och får till svar, tyvärr, vi kan inte ta emot någon volontär. För att vi har två andra där. Och då var det, jag blev så besviken och så arg på Gud. Och liksom... Jag hade känt i mitt hjärta att jag har det här. Och jag sa till Gud, det var väl du som la ner den här längtan hos mig. Att jag skulle få jobba på ett barnhem. Så jag var så arg och irriterad och allt. Ja. Men så hände det sig någon vecka senare. Så var jag på gudstjänst i min hemförsamling. I Nyköping i detta. Och så kommer en kvinna fram till mig som, hon var nog kanske 10 år eller ungefär. Ja, som inte jag känner. Och så sa hon så här till mig, men Claudia, jag har hört att du vill åka utomlands och jobba på ett barnhem. Jo, men hur vet du det, sa jag. Hur? Jo, men jag hörde någon som sa det. Och jag ska åka till Venezuela, till ett barnhem. Och det hade varit kul att ha med sig i resesällskap. Och jag bara kände, Gud, det här är från dig liksom. Det var så att det jag hade tänkt i mitt huvud, det blev inte så. Men Gud hade andra planer. Han stängde en dörr och så fick han öppna en annan dörr. Och med facit i hand så ser jag ju att Gud ville inte kanske att jag skulle åka själv till Bolivia. Utan han ville att jag skulle ha sällskap med den här Sara, som hon heter. Och vi har fortfarande kontakt. Och det tänker jag på liksom att många gånger så har vi en bild av hur Gud... har vad som är bäst för oss själva. Men Gud känner oss. Han har en helhetsbild. Vi ser ju bara en bråkdel. Och så ska jag också bara dela hinna. Ja. Jag har mycket. Men. Ja, det är också Venezuela. Apropå att känna sig buren i bön. Så drabbades jag av. Jag blev ganska svårt sjuk i Venezuela. Jag fick magsjuka. Så jag rasade i vikt. Kanske 6-7 kilo på bara några dagar. Och jag blev inlagd på sjukhuset och jag blev isolerad, för de sa att det här är ett virus som är väldigt, väldigt ovanligt och väldigt farligt virus. Så vi vet inte hur många dagar du kommer vara på sjukhuset. Men de här personalen på barnhemmet kom med mat till mig, för det var inte som sjukvården ser ut här, att vi får maten serverad, utan här får man själv bekosta maten och betala för varje natt man ligger där. Och jag kommer ihåg att jag frös. Det var sån kyla i det här rummet. Och jag kände lite oro, hur ska det gå liksom, och hur jag kände mig att jag hade svikit barnen, att jag var sjuk och sådär. Det var många tankar i mitt huvud. Men sen kom de med mat och då kände jag värme och kände glädje. Och sen blev jag lämnad ensam några timmar till. Och då fick jag en sån frid. Alltså jag fick en sån stark frid. Och bara visste att jag skulle bli frisk. Jag skulle ta mig ur det här. Och mina föräldrar visste ju om att jag var sjuk. För jag hade haft mejlkontakt med dem. Och så blev det. Jag blev frisk. Jag kom tillbaka till barnhemmet där. Och så fick jag höra då, mamma och pappa, jag tror att vi pratade i telefonen med varann. Och så sa mamma det, att hela församlingen har varit med och bett för dig. Hela församlingen har bett för dig. Och det var så starkt, för jag hade verkligen känt den stunden de bad för mig. För det hade känts i hela mitt bröst. Och liksom, ja, och att också känna det att när vi har det tufft runt omkring, att vi också våga säga det till nära och kära och till församlingen, att jag har det här jag kämpar med. Kan du be för mig? Och de här två händelserna har verkligen burit mig väldigt starkt. För jag inser hur totalt beroende jag är av Gud och av bön. Både att jag har ett aktivt böneliv, men att vi får göra det tillsammans. Vi har ju en böngemenskap här i kyrkan. Jag vill promota det lite här. Vi träffas på onsdagar 18:30. Och då sitter du tårfylld, du blir också ledsen. Och det var en period när jag kände att jag var väldigt torr. Jag kände att jag hade svårt att be själv. Och så blev det så här att vi var några stycken som kände att vi ska starta en barngemenskap i församlingen. Eller fortsätta, för det var ju några som hade startat gruppen innan. Men vi gick ju med i den, jag och Mattias. Och att få be tillsammans med andra, det har hjälpt mig otroligt mycket i mitt böneliv. Speciellt när det har varit kamp att be. Har det varit en styrka att få dela saker, både glädjefyllda saker men även saker som man brottas med. Att få dela det i en böngemenskap, det är så viktigt och betytt så mycket för mig. Och Mattias också, där han sitter. Så jag vill bara uppmuntra er här allihopa, att känner ni att ni har kamp i era böneliv, så ta hjälp. Be att andra ska vara med och be för er, att ert andliga böneliv ska få komma i funktion igen. Men även välkomna till onsdagar och kom till oss här och be. Det är öppet för alla. 19:30, precis. Jag sa fel tid. Ja. Ja, och det är hoppfullt med bön. Alltså jag tror all verksamhet utgår från bön. Det finns ingen verksamhet som fungerar utan bön. Så därför så är det otroligt viktigt att vi ber för våra församlingar. Ja, ni förstår. Tack så mycket.
Jag kan ge mycket.
Ville läsa här. Här. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Tack så mycket, Claudia. Gott att få höra. Det är ju säkert uppmuntrande för många att höra att du en gång tyckte det var jobbigt att be högt. För du är ju en förebild. Så att det finns hopp för oss alla. Men du är ju en förebild med i att lyfta det här också med vikten av bön. Att vi behöver Gud helt enkelt. Att vi klarar oss inte själva. Det är väl det som egentligen är att vara kristen. Och på något sätt inse att jag klarar mig inte själv. Jag lägger mitt liv i dina händer, som Mattias också sa. Och det är någonting fantastiskt. Och vi ska knyta an till detta, men jag vill introducera vår episteltext för idag. Eller vi kan bara säga någonting kort först om evangelietexten. Det handlar ju då om en änka som har ett domstolsärende och verkar som att hon ska få ut sitt arv eller något sånt. Det är någonting som hon väntar på från domaren. Men domaren vill inte ge henne det godkännandet eller vad det är, så hon tjatar på honom helt enkelt. Och det är nog precis som hon ska i den situationen. Och till sist så ger han henne det hon behöver och ska ha eller har rätt till. Och Jesus säger det som en inspiration till att ge inte upp. Eller man kan också översätta det med liksom ge inte upp. Alltså inte bara att sluta inte be, utan tappa inte modet. Fortsätt be. Även om det ibland är trögt eller torrt eller svårt eller vad det är. Liksom, ge inte upp. Och så säger han också, Gud är så mycket godare än den här orättfärdige domaren. Därför kan du be frimodigt. Ja, parafraserat, säger han så. Och utifrån det ska vi få gå in i episteltexten, det fantastiska Efesierbrevet. Paulus har redan lett oss i en bön i kapitel 1, och nu kommer nu till förbön för församlingen i Efesos, som är en förbön för oss också. Och här har vi faktiskt lite samma utgångspunkt som Jesus hade i berättelsen om domaren. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Alltså vårt utgångspunkt för bönen är att Gud är en kärleksfull förälder. Så mycket mer kärleksfull än vad vi någonsin kan vara som föräldrar, eller våra föräldrar har möjlighet att vara. För vi människor. Men han är kärlek, allt gotts ursprung. Och jag har gjort en liten lapp här med lite sammanfattningar av detta. För jag kände på mig att jag skulle inte hinna säga så mycket. Så att man har med både bibeltexten och några ord här. Så ska jag säga lite några saker som jag tycker är inspirerande och utmanande för vårt böneliv utifrån detta. Det finns fler lappar där bak sen också om man inte tog någon. Så utgångspunkten är att Gud är god och han vill ge sina barn goda gåvor. Det är utgångspunkten. Och det har Jesus talat om också på andra tillfällen i Lukas evangeliet. Och det Paulus ber då är för det första att vi ska få kraft och styrka genom anden. Alltså vår inre människa. Tänker det talar också om det, din erfarenhet där, Claudia, från sjukhuset. Hur du genom bönens kraft helt plötsligt känner sådan frid inombords. Du fick en inre styrka genom Guds frid. Att det är någonting som han vill ge oss. En styrka som är större än våra motgångar. En frid genom det. Och det andra har jag försökt summera då, det här med att Kristus genom tro ska bo i våra hjärtan, som Kristi närvaro i oss med kärlek. Alltså att vi får be om Gud inom oss. Vi får ta emot andens närvaro när vi tror och när vi döps, men vi får också be om att få fyllas på, att få fyllas allt mer av Guds närvaro. Och vad är bästa sättet att få fyllas på? Det är att vara med honom. Fira gudstjänst, be tillsammans med andra, läsa Bibeln, kanske dela tron i vardagen och få ta egen tid med Gud, där man får koppla av i hans närvaro. Sen har vi en jag kan säga på ett sätt uppmaning, stå fasta och var stadigt rotad i honom. Det är en uppmaning till oss att på något sätt vara stabila, förankrade i Jesus. Och det är inte någonting som vi blir av oss själva bara, utan någonting som vi också behöver söka. Vi behöver på något sätt ställa oss i en relation inför Gud där han kan få verka i oss och där vi kan få fördjupa sig i bibelordet och vi kan få vara med om omväxt och fördjupning. Och det är lika viktigt om man är lite mer ny i tron som Mattias eller lika erfaren som Claudia, att vi alla behöver få fördjupas och få liksom stadga i Jesus, få rotas i honom, för där kan vi suga upp näringen. Och nu står det tillsammans med de heliga, alltså det är tillsammans, kollektivt, som vi också enskilt kan uppfatta längden och höjden och djupet, bredden av Kristi kärlek. Att vi får be om det tillsammans och får möta varandra på ett sätt så att vi får upptäcka mer om Guds kärlek. Att Guds kärlek ingjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Jag har en bit kvar där. Till hela Guds fullhet uppfyller er. Det blir väl himmelriket en dag. Men det är den på något sätt strävan vi får gå mot. Att allt mer uppfyllas av Guds härlighet. Och så, det får vi bli. Och det är någonting fantastiskt. Och de här liksom bönämnena, det är ju lite det som Mattias sa. Det är inte en önskelista om saker man vill ha. Utan det är att få egentligen få uppleva eller få ta emot, få rotas mer i vem Gud är. Både i sin kunskap och i sitt hjärta, i sitt lätta, sitt liv. Hur vi lever våra liv. Att vi får leva stadigt rotade i honom. Det är det som Paulus här ber om. Man får gärna läsa hemma också hans bön i kapitel 1. Som kanske man kan se som en, ja, en bra ingång in i denna bönen egentligen. Men så säger Paulus också, han stannar ju inte där med vad man ska säga är sina bönämnen, utan han ger en motivation till varför vi ska be. Och det är min nästa lista här. Och det är, den blev ju ännu längre faktiskt. Det är att Gud förmår att verka. Alltså att han är inte död utan han lever. Han är verksam. Det är på riktigt detta. En historisk händelse och Gud är verksam i våra liv. Han förmår att verka. Han är inte långt borta. Gud är han kan göra för han hör vår bön. Ibland kan vi ska inte, när vi har vår kyrkans förbön så säger vi Herre hör vår bön, säger vi, känner igen. Och vi ska inte tolka det som att om vi inte ber om det så hör inte Gud oss. Eller hur? Det är lika mycket för vår skull. För Gud, han hör våra böner. Men det blir ett sätt att gensvara i bönen, detta ber vi för. Så det får vi ha som vår utgångspunkt. Han hör alltid vår bön. Det är ju fantastiskt. Vi behöver inte göra på ett visst sätt. Rabbla böner på ett visst sätt. Sen kan det vara hjälp med färdiga böner liksom, i vårt böneliv. Men vi behöver inte stå på ett visst sätt eller så. Så står det också att han kan höra våra tankar. Allting. Mer än vad vi kan begära eller tänka. Så även det liksom... Det största vi kan komma på, ännu mer kan Gud göra. Han har ännu större kärlek till oss och till de människor vi ber för än vad vi har. Det ligger liksom ännu större på hans hjärta och hans kraft och hans förmåga. Hans sätt att verka går över vårt förstånd. Det är liksom större än vad vi kan föreställa oss. Ibland kanske vi tänker så här, det ska vara det här barnhemmet. Men Gud har en annan plan som kanske är ännu bättre. Kanske svårare också. Men bättre. Och att det är liksom därför också som det är viktigt att på något sätt inte bara komma med en egen agenda till Gud. Med en kravspes. Liksom ge Gud en offert. Utan att man får ha en längtan och uttrycka liksom, men också det inlyssnande. Gud, vad vill du leda? Vad vill du göra? Och så får man utifrån det man upplever Guds ledning, alltså frimodigt be för det. Jag upplevt detta, detta står i ditt ord. Jag ber för detta. Uthålligt. Ibland kan man få be uthålligt väldigt länge. Väldigt länge. Men utifrån de här sakerna så uppmanas vi att be frimodigt. Ibland kan vi liksom fastna i detta. Gud, om du är snäll, kan du göra detta? Det är ju två fel där. Om han är snäll, är det klart han är snäll. Och så mycket mer. Han är kärlek. Och kan du göra detta? Ja, det är klart han kan. Så att ibland går vi in med, kanske ganska ofta, man kan säga till och med alldeles för låga förväntningar. Och vi är lite grann som en slav kommer till sin herre. Snälla, gode herre. Skulle du kunna tänka dig att lite som vad heter den här lilla alven i Harry Potter, Dobby. Lite så, snälla om du skulle vilja. Att ibland har vi den gudsbilden, men det behöver vi inte. Vi kan frimodigt komma inför Gud. Och det är en dubbelhet, både som Guds barn springer upp i hans famn, men också i vördnad. Och som Paulus skriver, därför jag faller på knä inför fadern. Det är ett sätt att uttrycka, du är stor, jag är liten, jag behöver dig. Men det är en frimodig bön. Men Men förväntan att Gud verkar, att Gud svarar. Inte alltid på våra sätt, tyvärr. Och det är många saker som händer som är svåra och som vi ibland kan ha frågor kring. Hur kunde det bli så här? Varför svarar du inte på det eller på det? Och ibland är det kanske så att han inte svarar på det sättet vi tänker oss. Ibland är det bara så att den här världen är sjuk, helt enkelt. Med mycket lidande och ondska. Men Gud är god. Och vi ska inte ge upp att frimodigt söka honom. För han är god. Och han vill vara med oss. Han vill möta oss där vi är. Med sin närvaro. Det är fantastiskt. Låt oss som församling få växa detta tillsammans. Som familjer, som vänner, som smågrupper. Som personer. Få växa i en frimodighet, en fördjupad glädje och kanske också uthållighet i bönen. Att vara lite som den här änkan som är ett förebild. Att vara uthålliga. Våga vara lite tjottig på Gud. För det är det som han uppmuntrar oss till. Att leva med honom i vår vardag. Låta honom få förvandla det. Herre Jesus, vi tackar dig för att du finns med oss. Kom med din helige ande och led oss. Ge oss mer av din bönens ande. Amen.